Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbana zidna ilman, Allahumma anfa'na bima allamtana wa allimna ma yanfa'una. Vi fortsätter att gå igenom Ibn Qayyims bok Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah, där han beskriver paradiset. Och vi har kommit fram till det 55 kapitlet, där författaren avrundar det här med kvinnorna i paradiset och nämner kapitlet om att folket i paradiset, hur de njuter av att ha umgänge med sina fruar och hur fruarna njuter av att ha umgänge med sina män. Och han nämner också i rubriken att det inte finns någon medi eller meni i paradiset, alltså säd eller försats. Men det verkar inte finnas något stöd för just den, det uttalandet. Alltså. Det finns några hadither som Allah alam verkar vara svaga. Och sen att man inte behöver göra rusul. Vi har tidigare nämnt hadith Abu Huraira radiyallahu anhu, där det sades till profeten, ja Rasulullah alaihi salatu wasalam, kommer vi att ha umgänge med våra fruar i paradiset? Och då så svarade han, en man kommer att gå till 100 oskulder om dagen. Och så säger Ibn al-Qayyim, wa isnaduhu sahih. Den är autentisk. Också hadith Abu Musa, som finns i Bukhari och i Muslim, att de troende har ett tält som är gjort av en ihålig pärla vars längd är 60 arabiska mil. Vars höjd är 60 arabiska mil. Och där har han sina familjer som han går till. Och han har dem i varje hörn. Och de är så långt bort från varandra att de inte kan se varandra. Och hadith Anas, att den troende kommer i paradiset att få styrkan av si och så många män. Och vi nämnde att det finns en hadith som säger 100 män. Den troende får styrkan av 100 män i paradiset. Och den hadithen är autentisk enligt Tirmidhi. Och som vanligt hoppar vi över det som vi vet är da'if. Och det är faktiskt ganska mycket just de här kapitlerna. Han nämner sen tafsir, en vers i surat Yasin, inna ashab al-janna al-yawma fi shughulin fakihun. Paradisets invånare ska säkerligen den dagen vara upptagna med sin glädje. Det har berättats i tafsir från Ikrima, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas och andra, att den glädjen som de är upptagna med är att ta oskulder. Så det har nämnts för många av salaf att det är den glädjen som de troende är upptagna med i paradiset. Surat Yasin 55. Muqatil, han säger att de är upptagna med att ha oskulder, så de glömmer bort elden och bryr sig inte ens om den. Alltså de glömmer bort att det finns en eld och att det finns folk i elden och så vidare. Och Abu al-Ahwas säger att de är upptagna med att ha oskulder på sängar i beklädda rum, utsmyckade rum. Det berättas också från Sa'id ibn Jubayr att mannens shahwa, alltså hans njutning, stannar kvar i kroppen i 70 år. Så njuter han av det här med att ha umgänge. Och de får ingen janaba. De får ingen janaba. Så de behöver inte rena sig. Och de blir inte heller svaga. Deras styrka försvinner inte. Utan deras umgänge är bara en fröjd och ett sätt att njuta på. Och det finns ingen som helst brist i detta, nämligen Sa'id ibn Jubayr. Och Ibn Qayyim nämner här att de personerna som kommer få den högsta och kommer få njuta av det här på bästa sätt är de människorna som var kyskast i det här livet. De som kommer njuta mest i paradiset av kvinnorna är de som var kyskast i det här livet. De som avhöll sig från haram. Och han säger precis att, som vi säger, att personen som dricker alkohol i det här livet inte kommer få dricka det i akhira. Och den som har silke på sig i det här livet kommer inte att få ha på sig silke i akhira. Den som äter från guld och silvertallrikar kommer inte att få äta från det i nästa liv. Som profeten sa, alaihissalatu wassalam, innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhira. Det är för dem i detta liv och det är för er i nästa liv. Berättade Bukhari. Så den som förbrukar eller försummar sin del i det här livet får ingen del av det i nästa liv. Eller så kommer hans del att förminskas. Han kommer inte njuta lika mycket som de andra. Ja. Och han nämnde det här i hans nunia också. وأعفهم في هذه الدنيا هو أقوى هناك لزهده في الفاني فاجمع قواك لما هناك وغمض عيني عن العينين واصبر ساعة الزمان. Han säger att den som är mest kysk i det här livet är den som kommer vara starkast i akhira, då han var avhållsam i det här livet. Så samla din kraft för vad som finns i nästa liv. Och sänk blicken och ha tålamod en timme eller en stund av livet. För det här livet är sannerligen kort. Och han nämnde mycket fina poesiverser i just den nunia i slutet där. Om dunja, hur lite det är värt och hur mycket tålamod man måste ha och kämpa för att komma till paradiset. Så han säger, avslutar också säga att en person som har förbrukat sin chans, eller man kan säga försummat sin del och använt sin chans då med att syssla med haram, att ha flickvänner och göra zina och så vidare, det är omöjligt att den personen ska få samma belöning som en person som har varit avhållsam till Allah subhanahu wa ta'ala. Nästa kapitel: kan kvinnorna i paradiset bli gravida eller inte? Kan man få barn i paradiset? Vad tror ni? Ja? Ja? Det finns ikhtilaf i den här frågan. Och han nämner först hadith som berättas av Tirmidhi. Där Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu säger att Allah sände bud alaihi salatu wassalam. Han säger att om den troende önskar ett barn i paradiset så kommer kvinnan, eller hans fru då, kvinnan, att bli gravid och föda fisa' på en jättekort stund. Och sa' betyder inte timme utan det betyder en kort stund. Precis som han vill. Och den här hadithen är autentisk enligt Sheikh Albani och många andra av de lärda. Och de säger också att den är vissa att den är på villkoret av Imam Muslim. Så den här hadithen är autentisk. Tirmidhi säger efter den här hadithen. Tirmidhi brukar ofta komma med vad Salaf säger om just den saken som han har nämnt i hadithen. Det är också en nytta med Tirmidhi att han nämner olika åsikter från de lärda. Han säger att de lärda har olika åsikter om detta. Vissa säger att i paradiset har man umgänge men man får inga barn. Och det här har berättats från Tawus och Mujahid och Ibrahim al-Nakhai. Och sen säger Tirmidhi, قال Muhammad, يعني al-Bukhari, قال Ishaq ibn Ibrahim. Och Ishaq ibn Ibrahim, han är Ishaq ibn Ibrahim Rahoya. Gällande den här hadithen, att om en troende önskar ett barn så kommer han få det direkt. Han säger, om han önskar ett barn, men han kommer inte önska ett barn. Okej? Okay? Jag kommer kolla. Taib, han säger om han önskar ett barn, men han kommer inte önska barn. Taib. För det finns en hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa att paradisets folk kommer inte att få barn. In ahlal janna la yakunu lahum fiha waladun. De kommer inte att få barn. Men den här hadithen, Allahu alam, är inte autentisk. Taib, den andra hadithen. Utan den här hadithen är mer autentisk, den första som nämndes. Och sen pratar Ibn Qayyim väldigt mycket om just den här frågan. Och det här som vad heter han? Rahoya, Ishaq ibn Rahoya nämnde att man inte kommer önska barn. Han säger att det här är ba'id. Det här är någonting som inte stämmer. Varför? För om det skulle vara så, då så skulle profeten sallallahu alaihi wasallam ha sagt: om den troende skulle önska ett barn, om han skulle vilja ha ett barn, typ sådär. Men han säger att om den troende vill ha ett barn så får han det. Så man säger inte så om någonting som man inte ens kommer att önska. Om den troende vill ha ett barn så kommer han få ett barn. Det skulle snarare vara om han skulle vilja ha ett barn. Eller någonting sånt. Om han skulle vilja ha. Utan det är, om han vill ha ett barn så kommer han få ett barn. Så det tyder på att det är klart och tydligt. Om man vill ha ett barn så kommer man att få ett barn. Och sen talar han väldigt mycket om det här. Och nämner argumenten för de som säger att man inte får barn. Och de är väldigt många. Men han säger på slutet här. Att allting är möjligt för alla subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Om man vill ha barn så kan man få barn i paradiset. Ingenting är omöjligt för Allah subhanahu wa ta'ala. Och Al-Hakim nämner från hans ostad, hans lärare, Abu Suhail, att folket av innovation förnekar den här hadithen, att man får barn i paradiset. Och nämner också Allahs uttalande: وَفِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنْفُسْ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. Att i paradiset ska man få allt vad man önskar och allt som ögat finner fröjd i. Surat Zuhruf 71. Så det här är också ett bevis på att en person kan få vad han vill för någonting i paradiset. Ja. Så det är inte omöjligt att den troende kommer att önska någonting så vackert som att få barn. Eller hur? Det är ingenting omöjligt. Och så säger han sen, okej, om någon då säger att det finns en hadith som säger att kvinnorna i paradiset kommer inte ha menstruation och inte heller ha blödningar av något slag. Så hur ska man då få barn? Och då så säger han att en ibil ma'na, att menstruation kommer i det här livet på grund av det är någonting avancerat att få barn, kan man säga. Och det kommer efteråt. Och han nämner här att efter allting gott i det här livet, all slags njutning, följer någon slags defekt eller någonting dåligt. Någonting dåligt efteråt. Till skillnad från paradiset, som till exempel vinet. Vinet i dunja får man huvudvärk av. Man blir trött av det och förlorar förståndet. Men vinet i paradiset är inte så. Utan alla har tagit bort alla dessa dåliga effekter från vinet. Man säger samma sak kan det vara med kvinnan och barnet. Att hon får ett barn och ingenting händer efteråt. Mm. Och innan. Och innan. Sen nämner han det här med hadithen. Han säger i alla fall Allahu alam, om profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt det här, då är det haq, då är det sanningen som vi inte tvivlar på. Och även om man skulle ha sagt andra hadithen att det finns ingen får barn i paradiset, så motstrider de inte varandra. För att man inte får barn i paradiset betyder man får inte barn i paradiset som man brukade få barn i det här livet. 9 månader, det kommer blod och så vidare. Det är svårt och tungt. Det är det som menas med den hadithen, om den skulle vara autentisk. Så det finns inga meningsskiljaktigheter här. Så utan kvinnan får istället, hon blir gravid och får barn otroligt snabbt. Och barnet växer upp på direkten, fisa'a wahida. Alltså på en kort stund blir barnet vuxet. Så det är inte alls att jämföra med det här livet. Så han säger, det här är det som min begränsade kunskap har kommit fram till i den här frågan. Så det som nämns också i Nunia, när han nämner det här, är att han verkar nämna olika åsikter, men han nämner inte vad som är korrekt eller inte. Som Sheikh Fawzan säger i förklaringen, att han har en etawakaf. Han har inte kommit fram till. Han säger inte det ena eller det andra, utan han säger Allah och Allah i den här frågan. Okej? Okay? Nästa kapitel om as-sama'a. Om den sång som finns i paradiset. Och hur kvinnorna där i sjunger för deras män. Allah Azza wa Jal säger i Koranen: وَيَوْمَ تَقُومُ سَاعَ يَوْمَ اِذِنْ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Och när den yttersta stunden är inne kommer människorna att delas i två grupper. De som trodde och gjorde rättfärdiga gärningar ska få njuta av en evig lustgårds fröjder. Surat Rom, vers 14-15. Det har nämnts i tafsir Muhammad ibn Jarir al-Tabari att Yahya ibn Kathir frågades om den här versen. Fahum fi rawdatin yuhbarun. Att de ska få njuta av en evig lustgårds fröjder. Han sa att de kommer vara där i och njuta av sång. De kommer vara där i och njuta av sång. Och det här går inte emot Ibn Abbas tafsir på den här versen. Yukramun, att de ska äras i paradiset, i dessa lustgårdar. Eller Mujahids uttalande och Qatada, yun'amun, att de kommer att välsignas och njuta där i. För att man kan njuta av att lyssna på vacker sång. Så det finns inga motstridelser i dessa två tafsir på den här versen. Det har berättats i en hadith som Ibn al-Qayyim nämner här från Abu Huraira radiyallahu anhu. Han säger, i Jannah finns en flod, eller det är en athar från Abu Huraira, inte en hadith. I Jannah finns det en flod som är lika lång som paradiset. Och på dess kanter finns det jungfrur, alltså kvinnor, som står mitt emot varandra. De sjunger med röster som är så vackra att ingen har hört någonting liknande förut. Och folk i paradiset kommer tänka att man har aldrig hört någonting så vackert. Och då så sa man till Abu Huraira, vad är det här för sång? Och då så sa han, inshallah, om Allah vill, tasbih wa tahmid wa taqdis. Att man upphöjer Allah, lovprisar Allah och ärar Allah. Anas berättar från profeten alaihi salatu wasalam att kvinnorna i paradiset kommer sjunga nahnu al-hur al-hisan khuliqna li azwajin kiram. Vi är de vackra och storögda kvinnorna som har skapats för ärade män. Och den hadithen säger Sheikh Albani att den är autentisk. Så kvinnorna sjunger för deras män. En annan hadith som nämns från Abu Umama radiyallahu anhu är att Rasulullah alaihi salatu wassalam, han sa, ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه اثنان من الحور العين يغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزمار الشيطان. Att profeten alaihissalatu wassalam, han sa, det finns ingen man som går in i Jannah förutom att han kommer ha två kvinnor vid hans huvud och vid hans fötter från Hur al-Ain som sjunger med den vackraste rösten som en människa någonsin har hört och som en jinn någonsin har hört. Och det är inte från shaitans musikinstrument. Denna röst är inte från shaitans musikinstrument. Och den här hadithen nämner al-Iraqi att den är hasan. Han nämner också en hadith från Ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, fruarna i paradiset kommer att sjunga för deras män med den vackraste rösten de någonsin har hört. Och från de sakerna som de sjunger är att de säger Nahnu al-khayrat al-hisan, vi är de goda och de vackra. Azwaju qawmin kiram, fruar till ärade män. Yanzuruna biqurrati a'yun, de kollar med den vackraste blicken. Och från de sakerna som de också sjunger är Nahnu al-khalidat fala namutn, vi är de eviga som aldrig dör. Nahnu al-aminat fala yakhufna, att vi är de pålitliga som aldrig bedrar. Nahnu al-muqimat fala yadana, vi är de bestående som aldrig försvinner. Och det också nämns från Salaf, från Khalid ibn Yazid, att kvinnorna Hur al-Ain sjunger för deras män i paradiset och de säger liknande som sades i hadithen Nahnu al-khayrat al-hisan, vi är de goda och de vackra. Azwaj shubban kiram, fruar till ärade ungdomar. Nahnu al-khalidat fala namut, vi är de eviga som aldrig dör. Nahnu al-na'imat fala nabas, vi är de som man njuter av och aldrig behöver uppleva någonting dåligt med. Vi är de som är nöjda, som aldrig blir arga. Vi är de som är bestående, som aldrig försvinner. Och att det står inristat inne i deras bröst Anta hubbi wa ana hubbuka, du är min älskling och jag är din älskling. Inta ha nafsi indak lam tara aynana aynaya mithlak, min själ har stannat eller den är fäst vid dig och mina ögon har aldrig sett någonting som dig. Ibn al-Mubarak nämner från en hadith, en athar från Yahya ibn Abi Kathir radiyallahu anhu, att kvinnorna i paradiset Hur al-Ain kommer att möta deras män vid paradisets portar när de går in där och de säger talama intadarnakum, hur länge har vi inte väntat på er. Nahnu radiyat fala naskhat, vi är de som är nöjda, vi kommer aldrig att bli arga. Vi är de som är bestående, som aldrig kommer att försvinna. Vi är de eviga som aldrig kommer att dö. Med den vackraste rösten människan någonsin har hört. Och de säger, Anta hubbi wa ana hubbuk, du är min älskling och jag är din älskling. Nah. Och sen säger Ibn al-Qayyim rahimahullah i nästa kapitel, men de kommer att ha en sång eller de kommer höra någonting som är mycket vackrare och bättre än detta. Och i det här kapitlet så nämner han lite athar och Allah alam, jag hann inte kolla upp om de är autentiska, men det nämns att ängeln Israfil kommer att sjunga med vacker röst som får alla mellan himmel och jord att typ stanna upp och lyssna på denna vackra röst. Och det nämns också att profeten Dawud alaihi salam kommer att få recitera Koranen på domedagen, eller recitera någonting vackert på domedagen i paradiset, att alla kommer att njuta av den här rösten. Allahu alam. Och det nämns också, som Ibn al-Qayyim nämner i en 9, att det är inte bara kvinnorna som sjunger, utan även det kommer även vackra ljud från träden i paradiset. När vinden blåser igenom träden så kommer det ljud som är minst lika vackert som deras röst. Och sen säger Ibn al-Qayyim, och utöver detta har de någonting ännu bättre. Någonting som knäcker all slags sång och alla vackra röster. Och det är när de hör Allah, Rabbul Alamin, tala. När han hälsar på dem, när han tilltalar dem. Och när man reciterar eller man läser upp Allahs tal för människorna. Och när de hör Allahs tal så är det som att de inte har hört det tidigare, så är det som att de inte har hört det tidigare. Och så säger han Ibn al-Qayyim, wa sayamurru bika ayyuha sunni, du som håller fast vid sunnan, det kommer att nämnas autentiska hadither senare i den här boken som är det vackraste man kan höra i det här livet. Det som man finner mest fröjd i att lyssna på i det här livet. Och det som ens ögon finner mest fröjd i det här livet. Och det finns ingen välsignelse och njutning i paradiset som är bättre och större än att få njuta av att se Allah Ta'alas ansikte och att lyssna på hans tal. Och folket i paradiset har inte fått någonting bättre än den belöningen. Han nämner också i en 9, när han talar om det här med att kvinnorna sjunger i paradiset, så nämner han också musik som den totala motsatsen. Musik som finns i det här livet. Musikinstrument. Som vi nämnde här att det kallades för shaitans instrument. Och det finns också hadither som där musik kallas för shaitans koran. Eller ulema kallar det för shaitans koran. Och det kallas för mizmar och shaitan. Shaitans verktyg eller shaitans instrument. Och det kallas också för shaitans röst. Och vi kommer inshallah snart ha en föreläsning om musik. Vad de lärde sig om musik. Inshallah, vi håller på att förbereda den. Men den är snart färdig. Och det han nämner Ibn al-Qayyim är samma sak som vi sa innan. Att den som njuter av musik här kanske inte kommer få njuta av kvinnornas vackra röst i paradiset. Eller hur? Exakt samma sak där. Och sen klandrar han musik väldigt, väldigt hårt. Och han säger att hjärtat är hemmet där iman bor, alltså där man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är omöjligt att kärlek till musik och kärlek till Allah eller till Koranen samlas i samma hjärta. Att det förenas i samma hjärta. Det är omöjligt att förena mellan kärlek till musik och kärlek till Koranen i samma hjärta. Och de lärde sig också, som Fawzan och andra, att det här stämmer. Du finner aldrig någon som är helt fast på musik som älskar Koranen. Utan de har svårt att lyssna på Koranen. Eller hur? Om du sätter på Koranen så är jag stäng av. Och så vidare. Så det stämmer. Och så nämner han också att de som njuter mest av musik är de dummaste av människor. Och det här är också någonting som man kan tänka på. Vilka är det som står längst fram och skriker på en konsert och har hela väggarna fulla med affischer och skulle kunna dyrka sina idoler och så vidare? Är det jätteintelligenta människor? Eller? Ja? Ni vet ju själva vad det är för människor. Det är folk som är helt IQ-befriade liksom. Så inshallah ta'ala, vi ska fördjupa oss i ämnet med musik. Men som sagt var, musik är mycket farligt. Och som Abdullah ibn Mas'ud han sa, att musik sår hyckleri i hjärtat, precis som vatten får ogräs att växa. Hyckleri växer i hjärtat av musik, precis som vatten får ogräs att växa. Och det finns verser och hadither som tyder på att musik är haram. Vi går till kapitel 59. Som handlar om att de troende kommer i paradiset att besöka varandra. och att de kommer påminna varandra om vad som hände i det här livet. Som Allah säger, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَأَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في السواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. سورة صافات vers 50. Och kan översättas till: och de saliga närmar sig varandra och frågar om livet på jorden. En av dem säger: jag hade en nära vän som brukade fråga: hör du verkligen till dem som tror att vi efter att ha dött och blivit stoft och torra ben ska föras fram för att rannsakas och dömas? Och så sades det: vill ni se ned? Alltså, vill ni kolla? Och när han ser ner ser han vännen mitt i elden och ropar: vid Allah, det var nära att du drog mig med dig i fördärvet. Om Allah inte hade varit mig nådig skulle jag helt säkert ha hört till dem som förs dit där du är. Så han nämner i den här versen, som är ett av de många bevisen på att folket i paradiset kommer att umgås. De kommer att hälsa på varandra, sitta och prata och kanske nämna vad som hände i det här livet. De frågar varandra vad som hände i dunya. Och då så säger en av dem: kan li qarin, jag hade en vän i dunya som brukade förneka återuppståndelsen och livet efter detta. Och han brukade säga till mig: innaka la min al-musaddiqin, är du från de som tror att vi kommer att återuppstå och stå till svars för våra gärningar efter det att vi har blivit stoft och ben? Och då kommer den troende att säga till sin broder i paradiset: hel entum muttali'un, att ska ni inte kolla i elden? Och då så ser de den här mannen i mitten av elden. Och han säger, det här är det som verkar vara den korrektaste åsikten, att det är den troende som säger till sin broder: ska du inte kolla? Andra säger att det är änglarna som säger: ska ni inte kolla? Och en tredje åsikt, att det är Allah Azza wa Jal som säger till folket i Jannah: ska ni inte kolla ner i elden? Och han säger det korrekta är den första åsikten, att det är den troende som ser till sin broder, för det är det man förstår av sammanhanget. Och det har berättats från Ka'b att i Jannah så finns det som små hål eller fönster eller ställen där man kan kolla ner i elden. Den troende kan se sin fiende i elden. Så de kollar ner i elden och ser den här gamla vännen i mitten av elden. Och så säger han: om det inte vore för Allahs skull så skulle jag inte ens ha känt igen honom. För han har ju ändrat färg och hans ansikte och så vidare. Han är helt sönderbränd på grund av det hårda straffet. Så han sa att det var nära att du vilseledde mig typ. Om det inte vore för Allahs ni'ma så skulle jag ha varit bland dem som var med dig. Jag skulle vara förstörd och undergjord. Så det här är ett av bevisen på att de troende kommer att träffas i paradiset. Och det här är också något som Ibn Qayyim säger, som ökar deras ledda och surur, deras glädje och deras njutning. Och så säger han sen att de har ett besök, eller de besöker någonting mycket bättre och någonting mycket mer vackert. Och det är när de besöker Allah tabaraka wa ta'ala. Och de får se hans ansikte och lyssna på hans vackra röst. Och han blir helt nöjd med dem. Och det kommer vi inshallah ta'ala att komma till snart i boken. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.